Det är fredagen den 6 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna till oss, till Svenska Dagbladets traditionella fredagspodd, established 2022. En institution i mediasverige, en tungviktare i åsiktsklassen, mer privatfinansierad än SVT, något mindre privatfinansierad än Kvartal och på marginalen något mer litterat än DN Kultur. För er som föredrar er högerdryck i traditionell folkhemstetra och med balanserad fetthalt, men gärna när helgen kommer lyxa till det med en White Russian när ni sätter på lite sköna vax från Anno Dazumal, så finns vi här. Lite fyrkantiga, lite mellanmjölkiga i dessa extrema tider, men ack så trygga och hemtama. Det har hunnit bli februari, göjemånad, kråkvintermånaden framför andra. Vass som skarsnö är tidens bett och avig som en jofahjälm skaver alla dess märkligheter. Högtryckets vart centrum ligger någonstans kring Don och Volgas avrinningsområden, förser landet med stabila kallgrader och pressar effektivt undan mildare vindar utifrån den golfströmstempererade Atlanten. Detta har fått större delen av landet, förutom provinserna som vanns i Roskilde, att finna sig under ett i alla fall för tillfället permanent snötäcke som döljer inte bara de bollklot och kratter som glömdes ut i höstas utan också det mesta annat som skett och timats i politik och samhälle. Här ska vi dock ägna den närmaste timmen eller så åt att titta framåt, och det gör vi så gärna, för det är en fantastisk tid nu när midvintern är överstånden, marken torkat under de heliga blotekarna och solen dröjer sig kvar i sin bana ytterligare några minuter för var dag som går. Visst var det värt att hänga upp de där hästarna och kristprästerna i julas. Man ska inte slarva med gamla traditioner, varken tetrapack eller för den delen fastlagsbullar, som ju är tidens kulinariska centralpunkt. Här har vi ju genomlevt några år av farligt experimenterande, men nu verkar det som så ofta för att förnuftet återvänt till nationen, som rätat upp sin traditionella smak likt en fullriggar i karibisk stiltje. Slut på farliga laborationer med choklad, vanilj, wraps, saffran och andra obildade fenomen framför den traditionella semlan, och därvid hoppas jag det fortsätter. Jag inser nu att jag skrev detta manus innan min chef bjöd mig på semla med salta nötter och pistage, men sånt är ju branschen. Den var rätt god, tog vi den också. I väntan på nästa semla, söt eller salt eller vad det nu kan vara, ska vi på redaktionen som sagt ägna oss åt vår vanliga fredagsaktivitet, vända ut och in och bak och fram på politikens alla scenkläder, för att försöka berätta för er vad vi tror om dess textilier, fibrer och tvättråd. Det klarar jag förstås inte ensam, utan jag har beordrat ge vakt på redaktionen, och kuppförsvaret har grupperat sig vid mobbförråden, inklusive vapenvägrare. Redo att rycka ut, och de som ställt sig i enskild ställning idag, de heter Mattias Svensson, Tove Livendal och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Hej.
Tove, du tillbaka?
Ja, det är.
Vad gjorde du förra veckan?
Ja, vad gjorde jag då? Det har jag förträngt nu.
Ja, okej. Okay. Men hur har din vecka varit då?
Den har varit bra.
Den har du inte förträngt än?
Nej.
Mattias, TFI Friday, vad säger du?
Ja, vad är det?
Det var ett tv-program på Channel 4 på 90-talet, så det var väldigt smalt faktiskt.
Ja, ja, 90-talet så var jag ung och levde, så då var det kanske inte så mycket tv alla gånger.
Är inte TGIF?
Ja, men TFI var det på Channel 4. Så får man då tolka det hur som helst.
Så referensen flög över huvudet på mig.
Men alltså, du är ju redo i studion och ser ju starkare ut än någonsin, måste jag säga.
Åh, tack. Det är inte som jag känner mig, så det känns extra bra.
Ja, det byggde bara upp till mitt så kallade nästa skämt då. Att, du vet ju att kineserna har ett särskilt ord för Jio Wallner som betyder ungefär den evigt unga blommande lotusträdet vid flodens källa eller sådär. Jag har hört att vänstern kallar dig för det evigt spirande frihetliga syrenbusken, visst du det? Det berättas sagor bland vänsterbarnen att den som möter dig ska utropa vem är John Galt, och då ska du förvandlas och bli deras landsfader. Stämmer det?
Ja, det, jag kan bekräfta.
Tove, du var i Bommersvik förra veckan. Det fanns toaklottklotter från 30-talet där som nämnde Mattias, inte sant?
Absolut. Mm.
Nej, det var inget riktigt bra start.
Jag tyckte det var roligt.
Paulina, det är ju möjligt att vänstern har namn på dig, men de kallar ju dig bara för hon som inte nämns. Hur känns det?
Det känns bra. Jag har jobbat på TGI Fridays i Paris.
Ja. Och var det inte då när du skulle komma i efterrättsmenyn så skulle du fråga så här, vill ni ha dessert då på franska som inte jag kan uttala? Skulle man nicka samtidigt?
Det jag lärde mig.
Och så skulle man vända sig till damen i sällskapet också?
Två saker lärde jag mig då. Mm. Det ena är att när man kommer med två tallrikar så vet man alltid att det är damen som ska ha salladen och mannen som ska ha någonting annat. Men sen är det också damen som ska ha desserten. Mm. Det är alltid hon som ska ha cheesecaken. Och det andra, det stämmer. Jag lärde mig att man ska nicka och säga, vill ni ha desserter? Och så nickar man och då nickar folk med.
Men vem är det som ska ha semlan?
Ja, det är jag.
Ja, det är du. Hörrni, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Mm.
Så gör vi. Och då börjar vi med det som har varit veckans stora globala nyhetssnackis, får man nästan säga. Det rör sig ju om Epstein-härvan och de dokument som det amerikanska justitiedepartementet tillgängliggjort. Huvudmannen själv har ju varit död i snart 7 år, men hans brottslighet lever kvar. Och nu släpptes ju alltså ytterligare dokument i veckan. De ligger ute sökbara. Och många journalister har hittat nya skop där. Jag är väl inte ensam och söka på massa svenska namn där. Och ja, Tove, det här är ju en politisk podd. Det finns ju politiska kopplingar här förstås. Vad ska man tycka och tänka om det här? Om du bara får en så överordnad fråga.
Oh, tack! Ja, nej, men jag tycker att det finns verkligen flera sidor i det här. Det ena är ju, och det är väl liksom det mest allvarliga, vilken mån maktkoncentrationen som Epstein har förfogat över, om den har använts i syften att, ja, men, skada och påverka politiken, den här diskussionen om i vilken mån han har gjort sig till ett verktyg för Ryssland i syfte att skada andra personer. Den sortens frågor måste man ju gå till botten med. De är ju allvarliga, och det har ju också funnits, det finns både frågor som handlar om vad som är lagligt och olagligt och sånt som handlar om mer liksom lämpliga saker. Vi har ju redan haft tidigare näringsminister Peter Mandelson som har lämnat House of Lords, och det blåser fortfarande kring Keir Starmer. Så att det här är ju en fråga som har starka politiska implikationer. Sen finns det ju andra saker. Här i Sverige så har vi ju haft mycket fokus på vad det funnits för band mellan Epstein och svenska olika aktörer. Och där tycker jag ju att det är som en väldigt bra illustration över mänskliga svagheter och hur de kan samverka och samspela för olika syften. Det finns ju ingenting i de här beteendena som är nytt, det är bara det att omfattningen och så. Det blir skandaler av ett skäl att det ska vara det. Det är när människor har möjlighet att överträda moraliska gränser men borde veta bättre som det blir intressant att ta del av.
Mm. Mycket bra intro. Det finns ju många trådar att gå vidare på det här. Vad vi ska slå fast är att det finns ju en dokumenterad brottslighet i grunden här. Epstein dömdes ju 2008 för sexköp av en minderårig. Straffet blev ganska kort och han avtjänade det under särskilt förmånliga och bekväma former, kan man säga. I USA har man ju då det som kallas plea bargain, vilket innebär att andra eventuell brottslighet och andra målsägare kan försvinna när åklagaren väljer att fokusera på en del av utredningen som man då straffas för. Men så togs ju utredningen upp igen 10 år senare, och det var ju i häkte som Epstein tog livet av sig så småningom. Första frågan här, han är alltså en dömd torsk, och det är alltså en minderårig som utsatts, och det skedde redan 2008. Det är ändå brott som samhället normalt ser väldigt grovt på. När man då läser de här mejlen mellan Epstein och personer i samhällets topp, alla olika typer av eliter, så verkar det inte riktigt vara så viktigt under hela 2010-talet, för han upprätthåller ju massa inliga och varma kontakter åt alla håll. Tove, vad tänker vi om det?
Ja, men jag tänker att det är det som jag var lite grann inne på, att det här är en person som har exceptionell makt i det att den inte bara är monetär. Det är inte bara så att han har mycket pengar, han har också väldigt mycket inflytande. Han har säkert mycket information och hållhaka relationer med andra människor. Han verkar ha haft en exceptionell förmåga att också leta rätt på personer som man kunnat skapa relationer och beroendeställningar till, och så här, hittat deras svaga punkter. Och det där är ju ömsesidigt. Så att personer som har velat komma nära honom har ju också behövt lära sig vad han har haft för intressen, och de har ju så att säga varit...
Men ingen har väl tvingat dem att vara liksom hjärtliga med en person som köper sex av en minderårig?
Men så är det ju. Det är det som jag menar är den mänskliga svaghetens berättelser, att det finns ju, historien är full av människor som har varit rätt öppet moraliskt korrupta, men som ändå omges av personer som vill vara i deras närhet.
Palina, vill du ta det vidare?
Det här är, alltså, det finns ju en aspekt som ni pratar om, det här med hållhakar och Ryssland och allt det där, men sen så berättar vi här också någonting om så här grupppsykologi, hur man kollektivt bestämmer sig, ja, men det där som han gjorde, det är så här, det har ingen bäring på någonting. Och det är så här,
alltså, han är ju så mycket mer. Liksom. Han,
nej, men så här, Mette Marit håller ju kontakter med honom fortfarande. Och den håller ju, ska jag vara den som inte håller? Varför då? Alltså, alla har ju kollektivt på något sätt bestämt att han fortfarande är okej. Mm. Och som tillhörande någon slags medelklass med fötterna på jorden, så är det väldigt svårt att förstå den här liksom, eliten som håller på och åker på varandras privatflyg till privata öar och så vidare. Så, men en ganska intressant sak där är att medelklassen, alltså utmärkande för samhällseliter är att de här sociala, vilka man umgås med och sådär, det blir inte mer avslappnat i eliten utan tvärtom. Medelklassen, eller vi som liksom lever ett normalt liv, för oss är sociala relationer en mycket mer avslappnad sak än när man hamnar i den yttersta eliten. För där är varje kontakt, varje person du har, varje person du står och småpratar med på en fest blir jätteviktig. Och då blir det här sociala jätte... Det blir så stora insatser hela tiden. Och att säga nej till den här killen för att han har gjort sig eller så, det blir liksom uppfattat som kostsamt. Är ni med på vad jag pratar om? Så att, och det här, så här, och det här har uppenbarligen korrumperat jättemånga människor. Och verkligen en global elit som... Å ena sidan har vi ju inte pratat om något annat än så här, jämställdhet och så vidare under de här 15 åren, eller vad det nu kan vara som det handlar om. Och samtidigt så har alla liksom kollektivt i den här gruppen ändå sagt så här, men Epstein är okej, han är ändå vår kompis. Och det är så här, ja, det berättar någonting om hur människor funkar.
Ja, du pratar grupppsykologi, jag pratar, om man övergår till individualpsykologin. Vi vet ju alla, vi har ju alla levt i sociala sammanhang, och även i lilla Sverige så finns det ju en del människor som kan utöva ett visst inflytande socialt och sådär. Och sen när den personen som man har hört talas om kanske under lång tid och känner en respekt, beundran, skräck och sådär, för helt plötsligt ser dig. Alltså lyfter fram att, ja men hej, du är ju Andreas Eriksson, dig har jag hört talas om, vad kul. Och sen så, det finns ju sånt, även, det är inte så att jag säger att det finns massa Epsteins i Sverige, men fenomenet finns ju liksom. Så
ja, och människor är mottagliga för smicker och för liksom, oj, har han valt ut mig? Gud vad, så här. Mm. Alltså, man förstår ju hur det har gått till. Och det är så otäckt.
Mattias, förstår du också den psykologi vi pratar om här?
Ja, men också, alltså det som har varit närvarande för folk har ju inte varit den här domen.
Det är uppenbarligen man, inte.
Nej, men också, jag menar, du kan ju säga och faktiskt också mena att han är dömd, han har avtjänat sitt straff, vår relation var en annan. Alltså det finns ju den typen, alltså det finns inget som säger att någon som är dömd i domstol, avtjänat sitt straff, måste isoleras för all framtid. Mm. Det är ju inte alls säkert att det är det rätta svaret. Och det blev ju accentuerat sen när liksom det kröp fram, och det var väl känt redan då att det fanns mer än så. Jag har inte följt det närmare, men psykologin går ju helt klart att förstå just den här, alltså sociala bekräftande, jag ser dig, plus att det här är... Väldigt många av dem är oerhört påpassade människor. Alltså medierna är där jämnt, och att då just erbjudas ett privat sammanhang. Och där i en sak som präglar privata sammanhang, det vill, alltså man har en olämplig jargong, man straffar ut sig lite grann för att skapa en intimitet. Det händer ju hela tiden. Det är ju ett sätt att skapa just de här intima banden. Man ger varandra hållhaka genom en liksom vårdslöshet.
Det är ett sätt att visa sig sårbar, och det är i det sårbarheten som uppstår.
Och sen så finns det ju då en exploatering. Det har vi också haft. Vi har en stor skandal eller har haft som rullats upp kring franska eliter. Där vad jag har förstått, övergreppen har varit mycket... Alltså det har ju varit riktiga övergrepp, alltså av predatorer på minderåriga barn, som man lite grann har tolererat för att vara frigjord och sådär. Liksom. Att det är... Ja, när det uppdagas i efterhand så undrar man ju bara hur fan gick det här till?
Men alltså MeToo började ju med Harvey Weinstein. Ja. Och då var det så här, det var allmänt känt att han hade det här predatormönstret. Och det fanns en sån här, men Harvey är sådär.
Och det var först när han inte längre var det som det lite grann blev okej att säga.
Precis, och då liksom då väller vittnesmålen fram och det visar sig att alla visste ju det här. Det var bara det att han hade rollen som en, eller liksom han hade hög status och det fanns en acceptans.
Mm. Det finns ju en tydlig svenskkoppling, Tova har redan varit inne på det, och det gäller ju kontakten mellan Epstein och Handelshögskolan och i alla fall vad som tidigare var ett stipendium som delades ut, Female Economist of the Year, och det är ju också via den här personen Barbro Enbom som finns med i den här historien. Tove, vad säger vi om det?
Ja, alltså av det som har framkommit så solkar det ner verkligen det stipendiet. Jag tror att alla som har rekryterats dit har gjort det i verkligen god tro. Jag menar, det har ju varit, det här är ju ambitiösa personer. Det har varit ett sätt att liksom håsa dem och att kanske kunna öppna dörrar och sådär. Men sen tycks det ju stutom tvivel att det har funnits en kännedom från Barbro Enboms sida om också Epsteins förtjusning i unga flickor, och det gör ju det hela, det blir ju solkat på ett sätt som är väldigt tråkigt.
Handels avbröt ju det här samarbetet 2015, och jag hittade några mejl då där det skickades att Tobor omedelbart bort Handelshögskolan från Jeffrey Epsteins Foundations hemsida och sådär, så att där var man i alla fall 2015 igång med att så att säga stoppa detta. I Norge finns ju kopplingar som bekant, som ni vet, vi har nämnt Mette Marit redan och även en tidigare statsminister. Ja, Tove, vad säger vi om det?
Vi har faktiskt en text som går ut, as we speak nästan, av Claes Arvidsson som ju bor där och bevakar saken. Och det är klart att det här är ju, det är ju graverande, för det är ju en sak. Jag tror att det finns en person med det nätverkarna har haft och så många olika kontakter. Nu blir det ju också, när det slår över åt andra sidan och folk har redan börjat skämta om det, att den här personen har gått hos samma frisör som Epstein. Honom kan vi inte ha någon kontakt med, så det blir den här pestsmittan. Men frågan är ju liksom i vilken mån man har haft överseende med liksom en moralisk baksida, och det är liksom den sortens frågor som graverar det norska kungahuset nu, att när det finns kännedom att det här är en person som är olämplig. Jag menar, du kan ju vara privat vän med någon som du tycker beter sig moraliskt förkastligt, men är du representant för ett kungahus så måste du tänka på den institution som du företräder.
Ja, jag tror ju med att målet kungahuset är lite illa ute här faktiskt. Men samtidigt det du säger, har ju också uppstått i offentligheten i alla fall, tycker jag. Eller kommer uppstå en liten strid, hur ska det här gestaltas? Vad är det här? Lite det du säger, hur länge ska bevakningen hålla på? Ska vi liksom prata om det timme efter timme? Ska det liksom bli som du säger, frisören ska dras in också? Blir det liksom en hetsjakt? Blir det för snaskigt? Är det bara liksom att man slänger upp? Det kan ju uppstå en sån trötthet också på något sätt också. Jag kan ibland känna så här, jag som inte har följt den här nyhetscykeln från början, jag var ju faktiskt tvungen att fråga Peter på något möte så här: Peter, kan du ge mig pitchen? Vad är det egentligen som har hänt de senaste 11 åren? Liksom. För när man inte fattar, då kan det flimra förbi ofta.
Jag är faktiskt fortfarande inte koll på riktigt vad är brotten här och vad är bara snasket?
De brotten som är dömt för, det är ju då att han har köpt sex av en minderårig flicka, och det dömdes för 2008. Det fanns över 30 mål sen då, men i USA så blir det ju så med en plea bargain att åklagaren då släpper annat. Liksom. Men det är ju det brottet som finns. Sen var det en ny utredning, men då tog han ju livet av sig. Så att,
men det, eller hur det nu var. Men det var ju en tjej som tog livet av sig förra året, som var ett av hans offer.
Ja. Som väl har skrivit om det och sådär.
Ja. Ja, men det är väl tämligen balakt att det har pågått.
Återigen, alltså, han var ju uppenbarligen en person som kunde charmera människor på liksom. Han har ju haft kvinnor omkring sig, framförallt hon Maxwell, som har liksom försett honom med unga flickor och groomat åt honom.
Precis, som han har lockats dit för att bli jobbar någonstans, så har de groomats in då i mer och mer liksom sexualiserade sammanhang.
Och han har liksom funnits i den yttersta världseliten. Det är kungahus, det är det brittiska kungahuset, det är det norska kungahuset. Alltså det är därför prins Andrew förlorade sin titel i Storbritannien, så att det här är liksom den yttersta eliten, verkligen.
Tove, du kanske ville plocka upp min fråga tidigare.
Ja, nej, men jag tänker just där jag började, att det här är ju liksom flera frågor, och det finns ju en risk också att det här som är kring de här liksom, unga offren, det är ju det mest, vad ska man säga, det är ju sånt som har högst, vad ska man säga, skandalvärde, eller som man känner att det här är, det är ju lätt.
Det är ju det största mänskliga värdet också.
Exakt, ja. Men, och det menar jag att det har sin plats och det ska diskuteras. Men dels så finns det då två frågor till som kommer att behöva svara. Det ena är ju det som jag nämnde med liksom de politiska implikationerna, i vilken mån han har använt sig själv eller andra som redskap åt makter som man, som där det finns liksom, ja, djupt allvarliga konsekvenser. Men sen det tredje är ju också det som du sa, att han tog livet av sig. Det finns ju mycket frågetecken kring det också. Det är en situation där i princip alla normala rutiner är satta ur spel, och det föregicks av en, det, där det så att säga sägs att han hade diskussioner kring någon form av avtal för att gå ut och berätta saker om mäktiga personer. Så att här finns det ju någonting som inte är som det ska.
Än en gång får vi säga att vår tid inte hade passat som bokmanus, för att det hade varit för knäppt.
Det var ju lite grann det, alltså i Storbritannien så är det just det, i fallet Mandelson så är det ju just att han gick politiska ärenden åt Epstein i hemlighet. Han lobbade mot regeringen på Epsteins uppmaning om, och det här hade man inte kunnat, och om det hade varit en vänsterdokumentär av Michael Moore så hade han inte kunnat komma på att ja, vi har liksom en snubbe i periferin som är sexuellt solkad, och han lobbar för att regeringen inte ska slå ner på bankernas bonusar.
Det låter som Michael Moore hade fått, nej men Michael, du behöver inte bry på så mycket. Liksom.
Exakt. Less is more. Och så bara kommer Yngwie Malmsteen och bara, nej, more is more.
Innan vi går vidare, det är en internationell skandal, vilket förstås innebär att Svenska Dagbladets ledarredaktion också inblandad. Tove, jag läste våra grannar i huset. Kritiserat klimatprofil träffade Epstein, skriver ledartext hos Svenska Dagbladet, löd rubben på en text i Aftonbladet som var skriven av Lisa Röstlund. Och det syftar ju då på Björn Lomborg, som då skriver på sidan. Du vill inte kommentera det, eller inte kommentera vad vill du säga nu?
Ja, fast jag skickade ju svar till Lisa Röstlund.
Ja, gjorde du, men du vill inte kommentera själva mötet med Epstein, vad jag förstår.
Nej, det tycker jag att Björn Lomborg får kommentera. Ja. Det har jag liksom ingenting. Nej, men och det är just det där lite grann apropå frisören, att enligt vad som framgår så har de haft ett möte, och detta ska ha handlat om så här, den effekt filantroper får på sina pengar, vilket är en sån huvudfråga som Björn har sysslat med under lång tid, att försöka diskutera hur kan man göra nytta, vad gör man mest nytta, hur mäter man vad man får för effekt för pengarna. Så att han har, de har sökt kontakt om detta är liksom inget märkligt givet det Björn Lomborg jobbar med. Och sen då blir ju den frågan som jag fick, ja men hur ser du på att Björn Lomborg har fått så mycket kritik från klimatforskare under åren. Och det blir ju så här, ja, hur ser jag på det?
Äpplen, päron.
Nej, men det blir bara karaktär.
Ja, då ska man liksom ta tillfället att nu kanske vi får något att skjuta ner på. Och jag menar, jag har publicerat Björn Lomborg sedan jag kom hit, därför att jag tycker att han ställer relevanta frågor om resursanvändning. Att han retar upp folk med den sortens frågor är ju liksom inget bekymmer, utan snarare en bekräftelse.
Det är ju lite av poängen.
Ja.
Vi har en utmärkt text av honom som kommer i helgen också. Är det lördag eller söndag?
Det är nog imorgon, ja.
Precis, man får gärna läsa den artikeln i Aftonbladet och Toves svar där för att höra. Kritiserad klimatprofil träffade Epstein, skriver ledartexter hos Svenska Dagbladet.
Han skriver alltså gästtexter på ledarsidan, men, ja, men det är finstilt.
Så är det. Ja, därmed tycker jag vi går vidare. Och då har det faktiskt blivit dags för ett helt nytt favoritmoment.
Oj.
Och nu menar jag allvar. Det är ett moment som vi kan kalla prenumerera på Svenska Dagbladet, eller testa SvD, eller snälla, sätt igång och betala våra löner. Och det handlar om att vi vill att fler ska prenumerera på Svenska Dagbladet. Det är ju förstås inte gratis att göra en sån här podd, hur gärna vi än skulle vilja det. Det vi har ju alla löner som betalas och lokaler och sånt. Och vi är ju en växande tidning, det vet ni. Ni som följer branschpressen vet ju att Svenska Dagbladet växer jättemycket när det gäller digitala prenumerationer. Så därför har vi då för poddens lyssnare också ett erbjudande som innebär att man får testa på oss 2 månader helt gratis. Då får man en digital prenumeration vilket ger tillgång till alla artiklar på svd.se. Man får tillgång till appen. Man får tillgång till andra SVD-poddar också som brukar ligga bakom betalväg. Och där har det ju varit jättemycket intressanta poddar de senaste åren. Det har ni säkert hört talas om. Och man får dessutom dela digital tillgång med en vän. Och allt det här det får man genom att gå in på svd.se/testaledare. svd.se/testaledare. Så här, gratis i 2 månader. Testa det. Skulle inte du gjort det, Tove, om du inte hade jobbat här?
Absolut.
Mattias?
Jag skulle redan ha haft en prenumeration.
Paulina, vill du säga någonting också? Reklammässigt?
Nej. Köp.
Vi ska vidare. Mattias, du har ju skrivit helt lysande i veckan. Du kan ju. M blir svagare utan Liberalerna är rubriken. Den säger ju egentligen allt. Jag skulle inte behöva någon brödtext efter det. Men...
ja, vi skulle ju vara svagare utan vår redaktionella folkpartist.
Exakt.
Det är lite som dopp i grytan på julen. Det är ingen som är riktigt intresserad, men den ska ju vara där.
Den ska vara där. Vad det här handlar om är att det då förekommit en diskussion. Jag vet inte hur utredd den är, men att när Liberalerna är så små så är det ju så att säga bortkastade röster om de inte kommer in i riksdagen. Och därför då, säger vissa, bör Tidöpartierna sikta på att ingen ska rösta på Liberalerna helt enkelt. Man ska gå vidare både bara M, KD och SD. Mattias, du tror inte riktigt på den?
Nej, jag tror av flera skäl att det vore en dålig hållning från Moderaterna och moderata företrädare att gå ut med något sånt. Och allt ifrån att ja, det är inget nollsummespel. Jag menar, politiken handlar om att bygga koalitioner, nå 50%. Det är svårare i våra dagar än på länge. Och Moderaterna har ju lite grann haft som USP just att de kan samla ett regeringsalternativ, vilket till exempel inte Jimmy Åkesson kan och inte Magdalena Andersson heller i dagsläget. Och det kräver ju just att man är en schysst kompis. Mm. Man kan inte cirkla som en asgam runt de kvarvarande procenten och säga att ni ska rösta på oss istället. Det är en
gör man anledning. Det förresten? Tycker du att vissa moderater tenderar att gå åt
det
hållet?
Det finns moderater definitivt som har torgfört den tanken. I alla fall personer kring. Mm. Och det är lite grann att inte vara en bra kompis. Det är ju också så att jag tror att man räknar fel. Därför att jag tror om man tittar till exempel på vad som hände Høyre i Norge som tappade oerhört mycket i det senaste riksdagsvalet.
Stortingsvalet,
ja. Det berodde ju på, dels berodde det på att man var impopulär. Erna Solberg hade, framförallt hennes man,
Ja, exakt.
Man hade trovärdighetsproblem. Men det var också det att när man inte längre var det självklara ledaralternativet för en kommande regering, utan det blev Fremskrittspartiet, då förlorade Høyre ännu mer, därför att det fanns ett antal högerväljare som inte ville se den typen av regeringskoalition.
Och på även samma sätt, mittenväljare?
Definitivt mittenväljare. Och på samma sätt tror jag att Moderaterna utan Liberalerna, om de skulle vara det enda liberala partiet i koalition med 2 konservativa partier, så tror jag att det finns en hel del moderater. Vi har redan en identifierbar grupp som har gått till soffan på grund av att man är missnöjd. Jag tror att färre moderatväljare än de som redan finns skulle lockas av en MKD-SD-koalition.
Vart tror du där, Paulina? Det finns ju en dröm bland Sverigedemokrater, men även bland en del kristdemokrater och moderater, vad de kallar en ren högerregering. Är det realistiskt att den skulle kunna samla 50%, tror du?
Jag tror att en regering utom Liberalerna skulle vara liksom innehållsmässigt mycket bättre Eller bättre i alla fall. De är bra när det kommer till, till vissa saker. Men problemet är ju att det är väldigt svårt att se framför sig att svenskarna någonsin skulle rösta för en ren högerregering. Så att,
men du tycker att för dig personligen skulle det vara en bättre regering, tänker du?
Om jag fick välja, ja absolut.
Ja, du får välja, alla får välja.
Och då är så här, Simona Mohamsson är toppen och en väldigt trevlig person och sådär. Men de krånglar till för mycket och misslyckas med, för mycket med det de ska göra.
Mm. Jag tror ju att alla långt in i liksom alliansborgerligheten nog på ett eller annat sätt drömmer om en situation där de inte behövde förhandla med folkpartister.
Ja, det, nej, men precis. Och jag menar, alla vet hur jobbigt det är.
Det är stor förvirring i studion nu, så jag måste återta ledningen lite.
Du ska ta ledningen och makten.
Så här är det ju ändå, Mattias och Paulina och Tove. Det finns ju inom svensk SD-höger, som jag då säger, även går över lite i moderat, så här, en kaxighet nu. De har haft 10 år, bra år bakom sig. De tror ju liksom att de har hela folket med sig, att framtiden är elaka och kaxiga memes och återvandring. Mm. Det kan de ju glömma, tror jag.
Jag tror också att de kan glömma det.
Och det har ju skapat liksom en overreach, att det är bara en tidsfråga när vi har motsvarande liksom en maga Trump-rörelse i Sverige som kommer ha majoritet. Det kommer tack och lov inte ske. Jag vill inte att det ska ske. Men realistiskt sett så dömer ju det svensk höger till en evig kylskåpsperiod, tror jag.
Det är jätteproblematiskt. Och det bottnar ju också i det här skeva, som vi pratar om, skeva anständighetsargumentet, som om det vore anständigare att rösta på Centerpartiet och därmed möjliggöra för Vänsterpartiet att få större makt och inflytande, vilket jag tycker är superotäckt givet var Vänsterpartiet står idag. Men socialt har man liksom bestämt att det är fint att stötta en vänsterregering, men det är inte fint att stötta en högerregering.
Ja, det kanske beror på det,
därför kommer människor som är måna om att vara fina i det avseendet, att stå upp mot radikalism och extremism och sådär, de kommer hellre vilja se en regering med stöd av Vänsterpartiet än med stöd av Sverigedemokraterna. Och
vi är många som skiter i hur anständiga vi är, eller hur PK vi är, men som ändå av politiska skäl.
Det är klientelet. Typ akademiker, kvinnor som inte vill liksom stötta någonting som är otäckt. De kommer hellre stötta den här vänstersidan. Och det tror jag har att göra med att vi som ser det här inte gör ett tillräckligt bra jobb med att förklara att...
Men jag kommer också stötta en annan sida ifall liksom det är bara återvandring och elaka memes som är liksom framtiden, kan jag säga.
För det är liksom... du kanske är den akademiker kvinnan då.
Nej, fast jag skiter fullkomligt i anständighet. Det är vad jag tycker. Liksom. Det är så. Vi släpper in Tove innan vi blir osans på den här kvalet. Vad säger du?
Ja, så dels är det ju bara beklagligt, tycker jag, Liberalernas utveckling. Jag pratar med en del som har varit inbitna folkpartister och sedan liberalpartister och som bara säger, jag orkar inte. Det är liksom, mitt parti har gått bort sig. Det funkar inte. Och det är väl det som avspeglas i opinionssiffrorna. Att även sådana som har varit supertrogna har ledsnat.
De har ju väldigt ihärdigt skalat av sig lager på lager av väljare, så att säga.
Ja, och det är tråkigt. Och sen är det ju, jag med det här som du beskriver, som för mig är hybris, politisk hybris, den dyker ju upp på alla sidor. Och nu har man suttit snart en regeringsperiod, och då finns det sådana som drabbas av det och tänker just att man kan ta för givet att makten ska vara här. Och vi vet vad som händer när hybris...
Och vi vet också vad som händer. Nu sitter ju alla och gråter över fruktansvärt. Reinfeldt ledde Moderaterna med på 10-talet, och 10 år kommer Moderaterna sitta och gråta åt andra hållet. Det vet vi ju. Liksom.
Det tror jag inte en sekund på.
Men vi ses om 10 år.
Nej, men så här. Ja. Folkpartiets... skäl att finnas till är skolan. Och där har man ju inte lyckats den här mandatperioden. Man hade alla förutsättningar. Alltså, svensk i allmänhet tror jag inte tycker om det här flummigaste flummet i skolan. Folkpartiet hade ett starkt mandat att göra upp med det. Man har inte lyckats med det. Den svenska skolan kommer vara ungefär lika flummig när, tyvärr, efter den här mandatperioden som innan. Det är ju fortfarande skolan har jättefå disciplinära verktyg. Ja, man tog bort mobilerna i skolan, och det är jättebra, och det är inte en liten sak. Men det är fortfarande så att så här, en rektor kan inte säga till en gängkriminell att han inte får komma tillbaka till skolan för han är gängkriminell. Och förresten ska han lämna den där Gucci-kepsen hemma. Man kan fortfarande inte göra det. Och det är så här, Varför finns då Folkpartiet om de hade liksom alla möjligheter att driva igenom det här och inte lyckades?
Och den nya läroplanen och betygssystemet och det som ändå har, ja, som Magnus Henriksson har tagit fram.
Jo, och det är så här, betygssystemet är en annan sån här bra sak. Men läroplanen har blivit otroligt urvattnad och ser ut att bli ännu mer urvattnad när Skolverket är färdig med den.
Det syns deras kursplaner också.
Jo, precis. Och det är det jag menar. Och Skolverket hade, alltså, de hade kunnat i grunden reformera Skolverket till exempel. Dela upp det på mindre myndigheter. Alltså det är en väldigt stollifierad myndighet där det verkligen finns en stolle kultur. Och då hade man helt enkelt kunnat bryta ner den myndigheten i och organisera den på ett annat sätt och faktiskt ta strid för något slags sund förnuft. Och det har man inte gjort.
Okej, Liberalerna misslyckat med skolfrågan. Tillbaka till Mattias som var ämnets anförande här. Vad tänker du om det de andra säger?
Nej, men jag tror ju mer på, alltså, vad vi ser i opinionen är ju att det här samarbetet har ju, om vi tittar på väljarstöd, inte funkat för de borgerliga partierna, däremot för SD. Och det säger ju en del om vilka som har fått igenom mycket och vilka som inte har fått igenom särskilt mycket. Jag tycker att borgerligheten har varit, och då framförallt de liberala delarna, har varit väldigt dåliga på att stå upp för sig själva och sin politik, och det märks i responsen man får från väljarna. Man lämnar i tysthet därför att, ja, det du beskriver liksom, MIM och återvandringshöger har liksom tagit över väldigt mycket av agendan. Folk går och är rädda för den typen av drev som de kan dra igång och sånt där liksom. Och det blir en underdånighet som jag tycker märks i hela liksom rätts- och migrationspolitiken redan nu, och jag tror ganska många har farhågor för vad det kommer att leda till sen. Det drabbar Liberalerna i väldigt stor utsträckning, det drabbar också Moderaterna som också sjunker väsentligt, och jag tror ju att, för vi har sett det här i land efter land, hur liksom en traditionell höger sjunker och försvinner, äts upp av en auktoritär populism med invandringsfientliga inslag.
Det har inte skett, alltså, så att vidare. SD har ju ökat ungefär 0,5% sen valet. De gick ut,
ja, de är ju uppe på 23% nu, så det beror ju
de
på
är
lite
på, grann. 21,2
och de var sommaren före valet så låg de på 16 någonting.
Så, jag ska bara säga så att vi får de siffrorna. Valresultat på 20,5, de ligger på 21,2 nu i Poll of Poll, som är en sån här sammanvägning, så att de har ökat 0,7%. Däremot så har ju i de borgerliga partierna nere på samma, om man räknar in Centern också, på 29%.
Som är då, och det är ju en långvarig...
Det är en långvarig, den har ju pågått sedan 2010.
Den har ju sin motsvarighet i.
Så är det. Tove, har du någonting att lägga till här? Eller ska vi gå vidare?
Precis, jag säger som, vad är de brukar säga?
Jag tycker att Folkpartiet ska bli vad de heter, alltså liberaler. Jag tror att det skulle funka bättre.
Det finns väl ingen liberal opinion på det sättet i Sverige ändå?
Sverige är ett väldigt liberalt land, skulle jag säga. Det är traditionellt sett så ser vi ett väldigt liberalt land. Liberalerna är också det parti som hade rätt om Ryssland, rätt om kärnkraften, rätt om försvaret, rätt om euron, rätt om integrationen, rätt om SD. Så att det hade man lyssnat på dem, så vad vet vi om de har rätt om idag? Nej, men vad sa jag? Jag skulle vara opartisk. Förlåt, Jesper slikade.
Ja, så där är du opartisk, folkpartistiskt opartisk.
Ja, de hade rätt.
Vi får också rekommendera att på söndag så dissekerar Lena Andersson frågan om liberalernas nedgång. Jag tycker hon gör det på ett mycket läsvärt sätt.
Vi ska gå vidare. OS börjar ikväll. Ska ni kolla på det? Vinter-OS. Mm. Är det bekant, Tove? De skrinnar och åker skridskor.
Rådel och sånt där, va? Bob.
Ja, du är lite rådeltjej, känns som. Kastar ut för en isbacke sådär helt. Eller skeleton, när man åker framlänges med ansiktet först.
Jag gjorde det en gång på sånt här äventyrsbad i Örebro. Och det fick man inte göra. Och jag fick straffet direkt, för jag spräckte trumhinnan.
Du spräckte trumhinnan på ett äventyrsbad i Örebro när du bröt på reglerna. Du är riktigt living on the wild side.
Breaking the law.
Paulina, du åker ju förstås in. Du åker som man ska göra, misstänker jag, i alla sina ruskaner. Men bara att en gren heter typ skeleton, det är ju rätt hårt. Liksom, här. Man blir skelett. Liksom,
fast då tänker jag, nymodigheter.
Minns ni det här när de i Albeville körde akro, det vill säga skidballett? Det var en fantastisk grej. Alltså konståkning fast på skidor, så man skulle göra volter och sådär med skidor och stavar, vilket då givetvis inte blev så...
Det låter lite som den där breakdance-tävlingen.
Det låter som så här, var det sen kväll med Luke som hade det här mans vattengymnastik...
Konstsim. Ja. Ja, precis. Men det här var värre. Gå in på YouTube, alla lyssnare, och sök på Acro Albeville 1992 och bered er på att 80-talet levde betydligt längre in i 90-talet än man vill tänka på. Vi ska gå vidare så länge. Paulina, jag tänkte prata lite med dig.
Mm.
Nu är det ju så att nu har vi börjat få lite statistik från 2025 när det gäller brottslighet och sådär.
Ja.
Och många har ju också noterat att, det var Peter som skrev faktiskt hos oss, att januari 2026 var det ingen person som avled av, blev ihjälskjuten i Sverige. Och i ett normalt land så ska det naturligtvis inte vara folk som är det, men vi har ju inte varit ett normalt land på ganska många år. Och vi vet ju också att antalet döda skottlossningar minskar. Och antalet skottlossningar minskar. Någonting håller på att gå rätt där, tycker vi. Är det den här borgerliga regeringens politik som ger utdelning, tror du?
Ja, delvis. Alltså, en sån här faktoid som har florerat i sociala medier är att det har att göra med att det är helt enkelt vinter och kallt. Men om man
fast tidigare har varit tidigare.
Ja. Om man då tittar på skjutningar, alltså inte dödsskjutningar, utan skjutningar tidigare år i januari. I år hade vi en handfull, jag tror att det var 3 stycken det landade på skjutningar och inga dödsskjutningar. Förra året i januari var det 22 skjutningar, året innan 20, innan det 36, 29, 21, 34, 21. Alltså det är väldigt mycket färre skjutningar i år. Och det har förstås många orsaker. En tror jag har att göra med att det har Expressen noterar på ledarplats att statistiken över skjutningar gick ner skarpt i oktober förra året, och då sammanföll det med att polisen fick möjlighet att avlyssna barn under 15 år. Och det här var ju då jättekontroversiellt, om det är barn och man får inte avlyssna barn och stackars barn och sådär, men det är ju den här typen av särreglering för barn som har gjort att de har blivit så attraktiva för gängen och grooma som för sådana här uppdrag. Så nu när man även kan avlyssna dem så har det blivit svårare helt enkelt att rekrytera. Sen har polisen blivit bättre på att använda sina verktyg. De har fler verktyg. Och sen är det ju så att gängmiljön... Jag minns när liksom när Einar slog igenom och satt i tv och så här berättade att han höll på med gangstermusik och sådär. Då var det fortfarande lite cute allt där. Idag så är nog folk väldigt medvetna om att den som ger sig in i gängkriminalitet ger sig i någonting livsfarligt, och familjerna sticker från landet, och alltså
det har skett ett uppvaknande där.
Det har skett ett uppvaknande, alltså jag tror att människor är väldigt rädda för det här.
Så var det ju, det kan man ju se hela offentligheten och kultursverige och sådär, att man insåg att det var kanske inte så sött, för det här var ju barn som dog liksom. Ja, så då är det inte spännande längre liksom.
Nej, och sen har vi en lång väg att vandra innan liksom kulturetablissemanget inser att det här med att ställa sig bakom gangsterrappare kanske inte heller var så fräscht och sådär, men det är helt uppenbart så att den här mer restriktiva, repressiva politiken, det är klart att den spelar roll. Och liksom, samhället har inte blivit mer jämlikt, det har inte blivit roligare att växa upp i de här förorterna. Ingenting av det där har inträffat. Däremot så är det så att nu kan man avlyssna barn under 15 till exempel.
Repressionen har segrat. Mattias, delar du den tolkningen?
Alltså det är ju klart att det har behövts åtgärder för att komma efter, alltså mördare inklusive de som rekryterar barn att utföra uppdragsmord. Det är klart att de har behövt gås efter med nya metoder. Det är ju liksom, jag tror att det har varit mindre kontroversiellt än vad man kan framställa. Framförallt det som har fungerat. Alltså det som har orsakat debatt är ju till exempel de här visitationszonerna som ju... De har spelat en roll för tryggheten i lokalsamhällena, men kanske inte liksom är den cutting edge som samhällsdebatten på båda sidor har framställt det som.
Det man ska komma ihåg också är att de här repressiva åtgärderna har ju starkt stöd bland utrikesfödda i utsatta områden.
Ja,
och det är så här, men... alltid när man har pratat om det här... Jag tog upp det någon gång om när SVT Aktuellt intervjuade några unga män om det här med visitationszoner. Eller om det var någon annan av det där paketet av repressiva åtgärder. Och man filmar de här unga männen så man bara ser någon sån här Gucci-kepp sticka ut lite grann under huvan. Och de säger så här, ja men det är jättedåligt och det är så här övergrepp från polisen och sådär. Och man förstår inte att det här är liksom kriminella som fick tillfälle och liksom och slå ett slag för sin egen verksamhet mot att polisen skulle få bättre verktyg. I själva verket, människor som bor i de där områdena som är utsatta för de här plågoandarna, de vill ju ha bort dem. Och de är ju tacksamma idag, förstås.
Min poäng var att jag tror inte att det var det som hade mest uppmärksamhet i samhällsdebatten som nödvändigtvis var de mest effektiva verktygen.
Det var inte det jag gick i polemik med. Nej, det var, exakt, det var ja. Samhället.
Men just det här, Nalin Baksi som var en av de första som skrev om den här problematiken i förorterna och sådär. Hon skriver ju nu om Tensta där de inte har haft en skjutning på 5 år.
Mm.
Och att liksom det är polisarbete, det är också lokalpolitik, att det faktiskt finns politiker som är där, lyssnar, får förtroende, alltså sådana här, alltså bara att det offentliga finns där, att samhället finns där på olika sätt är viktigt. Och det är liksom, där är det ju liksom att ta tillbaka det här som vi har pratat om, våldsmonopolet, det går att göra. Och det är både repression, men det är också liksom att våga vara där. Mm. Men det här ser ju ut att vara en framgång och det kommer att få många, många liksom, framgången har många vänner eller vad det heter. Men
jag hoppas att det består. Jag tror att i framtiden kommer liksom det svenska normsammanbrottet under 20-talet i ett så välmående land kommer studeras av väldigt, väldigt många. Vad var det egentligen som skedde? För det var liksom inte det som normalt är, liksom fattigdom, misär eller så. Det
Nej,
var
normsammanbrott.
Fast just den typen av brottslighet, om man tittar på, det har ofta ganska lite samvaro med de generella samhällstrenderna. Du hade ju en enorm uppgång i den här typen av gängkriminalitet i USA på 80-talet som ju liksom var framgång, champagne och sådär som generell samhällsanda. Så just grov brottslighet alltså behöver inte samvariera med trender på det sättet, är
Nej.
Mitt intryck.
Nej, det kanske är så. Det kanske finns andra exempel. Men det är ju så intressant att det sker ju inget annat europeiskt land och det sker på så enormt, ett totalt normsammanbrott. Liksom
och det är så här, vi skaffade oss områden med en väldigt hög andel invandrare och människor blev inte integrerade.
Men det finns andra länder också.
Vi var ju den fantastiska humanitära stormakten. Vi kan ju inte glömma det nu och låtsas som att det inte hände. På tal om att Folkpartiet hade rätt.
Mm.
Så att jag menar, vi vet redan varför det hände. Men vi har ju haft fel förklaringar hela tiden och låtsats att det här skulle vara liksom socioekonomiskt eftersatta områden, vilket är så här, motsatsen är sann. Vi satsar enorma summor på de där områdena och alltid gjort. Men det som är intressant här är att vi har ju fortfarande inte kommit till bra förebyggande åtgärder.
Alltså, jag tror inte vi har gåtans lösning helt och hållet än. Du säger invandring, jag tror det beror på flera samverkande faktorer.
Ja, alltså det är i kombination med att det svenska samhället är så fruktansvärt mjukt. Att skolan inte ens kan säga att man inte får dyka upp med gangstermundering i klassen. För det är din rättighet som individ att komma i gangstermundering. Så det här extremt mjuka möter det här gängkulturen, hederskulturen. Då har det ju skett en explosion bokstavligen.
Tove, vi sitter och poddar här. Vill du vara med?
du bara
avnjuter de
absolut.
Inläggen.
Jag tänkte, kanske kommer in någon hämtar andan, men det händer inte.
Nu får du chansen att säga din mening här. Alltså, du är ändå chef. Vad ska jag formulera en fråga? Vad har vi inte pratat om? Vi har berömt politikerna, vi har berömt polisen. Det går i rätt riktning nu i alla fall. Kommer det hålla i sig, tror du?
Ja, men det beror på. Det finns liksom ingen, man kan inte ta ut och säga att nu ser vi en utveckling, kommer fortsätta så här. Och det finns ju den här falska förespeglingen som sätts upp att det är antingen repression eller förebyggande. Jag tror ju att det som sker nu är att så här, repressionen ger en möjlighet för det förebyggande att få utrymme. Om du är liksom i ett läge om det inte har varit någon dödsskjutning Tensta på 5 år, då kan man liksom börja jobba på ett annat sätt.
Det är ju förstås det rimliga.
Så det hänger ihop och jag tänker att förhoppningsvis kan vi kan be en stilla bön om att valrörelsen förmår utgå från att alla förstår att du behöver ha båda delarna. Och sen blir naturligtvis en diskussion om vilka bra insatser du gör i båda delarna. Men du kan inte bara ha det ena eller det andra. Mm. Det visar sig väl nu.
Vi går vidare. Tove, jag ska prata med dig. Det pågår en diskussion, en helt annan diskussion som handlar om arbetstidsförkortning. LO har varit ute och sagt att de vill göra någonting åt det här då i förhandling med Svenskt Näringsliv eller arbetsgivarna, alltså som man brukar göra, mellan parterna. Det har också kommit politiska initiativ där man vill att man ska lagstifta och sånt här. Det har kommit nyheter i veckan, var det väl något experiment då man hade förklarat att folk som hade jobbat kortare var jättenöjda med det, föga förvånande. Men Tove, vad finns att säga om detta?
Ja, det här är...
Här är inte jag så förberedd som du märker. Så tänker, Tove, take it away.
Absolut. Jo, men nu börjar det ju, nu är det ju valår. Mm. Och då är det inte så här... Man önskar ju att alla lägger fram då idéer som de tycker är bra. Men ofta så brukar det ju bli att man lägger fram idéer som man tror kan få folk att välja ett visst parti. Mm. Att man vädjar inte till... Nu ska vi gemensamt förstå hur vi kan få saker att fungera, utan det är liksom bara jag går till den som bjuder mest.
Du har rätt, val handlar om att övertyga folk att rösta på ens parti.
Då. Jo, men med frågan är på vilken grund då? Ja. Och det här att driva frågan om generell arbetstidsförkortning är så dum på så många sätt.
Varför?
Ja, dels därför att det låter som att man ska prata med ett barn liksom, men det är väldigt olika vilka jobb man utför. Det är väldigt stor skillnad på om du sitter, jag tog exempel i en artikel i veckan här, sitter du på en åkgräsklippare och sköter om parker så kanske du klarar av att ha längre arbetspass än om du ägnar åt jobb med väldigt tunga lyft inom vården till exempel, eller om du håller på med avancerad hjärnkirurgi så du måste vara super super koncentrerad. Och det förstår ju alla, att olika jobb, du kan liksom hålla på med olika länge. Det som brukar påverka ifall folk blir utbrända och inte orkar med och känner sig stressade och sådär, vilket är ett stort problem på svenska arbetsmarknaden, det är om du har dåligt organiserat arbete. Om du ägnar åt saker som inte, du gör inte på ett tillräckligt effektivt sätt eller har förutsättningar att få göra det på ett tillräckligt effektivt sätt, det brukar skapa enorm frustration. Men det här är ju ett förslag som inte alls då, det bara sveper förbi den frågan och säger, utfäster någonstans att ja, vi måste få tid för livet och sådär, och om vi alla då jobbar kanske 6 timmar istället för 8 så blir det bättre. Och för mig så är det är liksom den sämsta sortens samhällsdiskussion. Den gör inte människor mer insatta i att förklara hur olika samband, utan de försöker förenkla på ett sätt som bara blir dumt.
Populistiskt.
Ja, men sen har vi också, om man jämför Sverige med andra länder, vilket man kan göra, så kan man ju konstatera att det är inte så, vi har ju, när man drar bort liksom också för lagstadgad ledighet och allt sånt där, så är det ju inte, ja, vi har ju inte den arbetstid, det är inte så att vi jobbar 40 timmar i veckan, vi drar bort för det under ett helt år, utan det är ju liksom någonting annat. Och sen finns det ju en utveckling där Sverige verkligen har en bekymmersam utveckling där vi sticker ut, och det är produktiviteten. Och efter finanskrisen så har Sverige fått en mycket remarkabelt sämre produktivitetsökning. Och det är det i grunden som avgör vad det har för annat utrymme, om vi kan göra saker mer effektivt.
Har vi det jämfört med andra europeiska länder också?
Ja.
Oj då. Mm.
Då kan, så om vi jobbar med det borde ju vara det fack och arbetsgivare sätter sig och diskuterar sig. Hur gör vi för att Sverige ska få en bättre produktivitet? Hur kan vi organisera vårt arbete bättre? Och där tror jag offentlig sektor är en stor källa i sammanhanget. Mm. Och om man kan få en sån diskussion, ja då blir det ju utrymme. För om du gör arbetet mer effektivt, då kan du antingen välja att kanske gå ner i tid, ha en sån diskussion mellan parterna i just den branschen, eller så kan du få högre lön.
Vi har ju en produktivitetskommission.
Ja, precis. När vi får sätta vårt hopp till den.
Paulina, working hard or hardly working? Ja. Du gör dina 8 timmar.
Ja, det hoppas jag.
Mm. Har ni läst den här serien när Mumindalen ska börja med 8 timmars dag?
Nej, jag är dålig på serierna.
Ja, det här är ju Lars som har gjort det, det är liksom inte riktigt. Ja. Men det är så, det kommer ju då en person som är väldigt... Mumin blir kär i en tjej som är väldigt ledsen för det finns inga uländer kvar. Alla har blivit rika. Då säger Mumin så här att ja, men vi i Mumindalen, vi är ett uland då. Varför hon kommer och tycker det är helt fantastiskt. Och så ska de införa 8 timmars arbetsdag och Muminfamiljen blir helt förskräckta för de tycker det är jättemycket att jobba 8 timmar. Det är en väldigt rolig serie. Sen så kommer de på att ni måste utveckla och komma in i rymdåldern. Och säger då, ni måste bygga en raketbas. Och mumipapporna är jätteglad. Och får massa pengar som man köper fyrverkerier för. Så då, den här konsulenten blir helt vansinnig och lämnar till slut. Väldigt roligt. Jaha, vi ska vidare. Och då ska vi konstatera att som vanligt har det poddats i veckan. Oj vad det har poddats. I måndags drog vi igång starkt med att tala kommunal ekonomi. Det gjorde jag och Peter tillsammans med Rutger Brattström från Timbro. Angående rapport om allt kommuner kan göra istället för att höja skatten i en kommun. Tore skulle ha hört. Det fanns mycket att göra där. Kommuner är ju en liten sweet spot för både mig och Peter. Så det ska vi fortsätta ta upp i podden. I tisdags pratade vi skolan. Skulle du ha lyssnat på Paulina? För det fanns ju massor med skolnyheter. Jag och Linnea Lindqvist och Gustav Blixt och Pontus Bäckström pratade och vi gjorde alla tummen upp, eller alla mina gäster gjorde tummen upp för betygssystemet och läroplanen och ny reglerad tid för lärarna. Så att, så slött går det inte där. Mm. Även fast man får fortfarande få komma i Gucci-keps.
Fortfarande lektionstid här.
Ja. I onsdag stod Mattias för värdskapet och då handlade det om knark och skörlevnad som vanligt. Mm. Johan Wicklén var här och pratade om sin nya bok, Du nya gröna värld. Är det en bra bok?
Ja, det är en mycket bra bok. Där finns ett underlag oavsett vad man tycker. Det får man göra själv.
Vad är det han hämtar erfarenhet från olika varianter av legaliseringar?
Ja, exakt. Titta på hur det har gått till, vad man bör göra och vad man absolut bör undvika. Och från USA, från Kanada, från Nederländerna och från Tyskland. Mm. Mycket med oväntade politiska konsekvenser och annat.
Det är en fördel att vi ändå är, jag sa precis att vi är ett liberalt land, vi är också vissa frågor ett mycket konservativt land, så vi kommer väl legalisera sist av alla, så kan vi ju undvika att göra misstag.
Vi behöver det mest, men
jo, men
sist av
då
alla.
Kan vi i alla fall lära oss ta det onda med det goda. Det låter bra det. Igår hade vi ett intressant samtal om det här förslaget med barn i fängelse som nu ska bli, eller barn 13 och 14-åringar i fängelse som ska bli verklighet i sommar. Elin Fischer från Socialstyrelsen och Emma Ekstrand från Kriminalvården var här då. Redan på den förra veckan så var vi överens om att vi ändå var för det här förslaget. Men jag tyckte man fick lite tankeställare av deras perspektiv då. För att båda de här tämligen tunga instanserna avstyrkte ju faktiskt förslaget i sina remissvar. Jag pratade också en del med Emma då, Ekstrand, om hur Kriminalvården förbereder sig för det här. För det brinner ju lite i knutarna i och med att det är bara ett halvår kvar. Och hon berättade att de framförallt jobbar på häkterna. Det är ju där man först hamnar. Så. Vilken blandning, vilken mix. Där saknades varken grädde, chilisås, banan, bacon eller jordnötter har jag skrivit här. Och då tänds ett ljus i Toves ögon. För vad får man om man blandar ihop allt detta?
Flygande Jakob.
Det får man. Någon som har nu lyssnat på allt detta?
Ja, lite grann.
Slocknade ljuset i Paulinas ögon.
Det är för att jag tänkte på Flygande Jakob.
Ja. Hörrni, rättelser har vi några. Inte vad jag har fått in. Har ni hört någonting? Vi har hållit oss i skinnet, verkar det som. Men hör gärna av er om ni hittar fel och missförstånd. Sådana förekommer ju förstås hela tiden och vi är tacksamma för uppsträckningar. Jag kommer inte likt rättspolitiska talespersoner på andra tidningar hänga ut er som debila på sociala medier utan ställer mig ödmjuk inför era kunskaper. Nu är det dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt. Ett esoteriskt och svårt moment för de verkligt invigna fansen. Övriga spola med fördel framåt eller passa på att prata med nära och kära. Är ni kvar? Ja, skyll er själva. Vad som kommer ske nu är att vi i bästa tayloristiska anda gör några arbetsmomentstudier på mina kollegor när det gäller deras primära uppgift. Som ju inte är att veta, inte är att kunna, inte är att tro utan att tycka. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller redogör för några nyligen fattade beslut för mina kollegor. Och de ska sedan svara om de är för eller emot eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Ali Esbati hinner få upp SD på ett tresiffrigt väljarstöd ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Nu ska det bli lättare att utvisa utlänningar som begår våldtäkt och andra sexualbrott. Detta skriver företrädarna för regeringspartierna på Aftonbladets debattsida. Det är Johan Forssell, migrationsminister, Nina Larsson, jämställdhetsminister och Ingemar Kihlström, migrationspolitisk talesperson för KD, som förklarar för att de arbetar för att förändra internationella avtal som Europakonventionen och flyktingkonventionen så att våldtäkt oftare ska räknas som ett grovt brott och att brottslingars anknytningar till landet ska tillmätas mindre betydelse. Sammantaget kommer det leda till att utvisning ska bli lättare att utdöma för just sexualbrott. Vad tycker du om detta? Lättare att utvisa utlänningar som våldtar? Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
För.
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 För? Ni är beredda att skriva om de här avtalen och sånt?
Ja, eller
i just det här fallet. Alltså, det är inte Moses stentavlor. Finns det, och just sexualbrott, där har vi ju haft en rättsutveckling. Alltså, vi behöver inte gå många decennier tillbaka för att våldtäkt inom äktenskapet inte ens var ett brott. Så just i det här fallet, jag tycker generellt sett att man ska vara väldigt försiktig med att hålla på och mippla med det här. Men i det här fallet så tycker jag det är motiverat.
Mm. Vi går vidare. Spanien har genomfört eller håller på att genomföra en amnesti för illegala invandrare. Den beräknas omfatta 500 000 människor som alltså uppehåller sig illegalt i landet men nu kommer få uppehållstillstånd. Detta är ekonomiskt, moraliskt och mänskligt rätt, menar Fredrik Kopsch från Timbro på Expressens debattsida och menar att Spanien borde vara inspiration också för Sverige att genomföra en amnesti för, citat, människor som har gjort allt rätt, slutcitat. Så tycker han, hur tycker vi? En flyktingamnesti i Sverige, är vi för mot? Jag har svar direkt.
Mot.
För, beroende på hur den är utformad.
För människor som har gjort allt rätt.
Ja, det är jag för.
Mm. Tove?
Mot.
Mot. Då får du förklara varför du inte håller med Fredrik här.
Nej, alltså så här. Jag tror att vi skulle vilja åstadkomma samma sak. Det vill säga att personer som gör rätt för sig och försörjer sig själva ska kunna flytta mellan länder. Det tycker jag är en bra princip. Sen tror jag att amnesti är liksom ett verktyg som är det blir föremål för liksom snabba opinionstryck och så vidare. Och jag tycker vi ska ha system som fungerar på ett annat sätt. En av de sakerna som jag skulle vilja se är privata försörjningsgarantier som man jobbar med i Kanada. Där personer som då det här berör inte borde ha några svårigheter att skaffa sig sådana och då kunna ha ett sätt att stanna. Och det tycker jag är, för det, då blir inte politiken lite grann av ett lotteri. Att du var här just det året när man införde det här, vilken tur du hade. Ja, nu kom du precis några månader efter att gymnasielagen hade trätt i kraft. Det var ett otur för dig. Det är det jag tycker blir dåligt när politiken använder sig av det instrumentet.
Mattias, varför tog vi fel?
Jag tycker så här, jag delar farhågorna, men det är också så att efter ett tag så har människor funnits så länge, funnit sig till rätta, byråkratin har inte lyckats utreda och allting, och till slut så kan det vara rimligt att man inte fortsätter det här människoexperimentet utan drar ett streck för det och säger nu får ni stanna så att ni liksom har någonting fast i tillvaron. Det är lite grann ett medgivande av byråkratins misslyckande när det har blivit för stort, och så tycker jag att man kan använda amnestier.
Tove, vad var Mattias fel?
Jag var med och drev ett amnestikrav i början på 2000-talet och skälet till att det kommer nu 25 år senare är ju att politiken har så jädra svårt för att vara just långsiktig och förutsägbar, och då kommer man till den punkten där man känner att nu måste vi ha ett rent bord, och det är det jag vill komma ifrån.
Tack för goda åsikter från båda håll. Ja, det var de jag hade idag faktiskt. Det har inte varit så mycket förslag på sistone. Vi ska vidare. Och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Om det förra momentet var abstrust så är det här rent gnostiskt skulle jag säga. Vi ska nu gå in i mysterielärornas inre labyrinter och lämna såväl upplysning som reformation bakom oss. Djupt ner i den förcivilisatoriska eran ska vi. På vägen ner passerar vi seklerna likt våningar i en fallande hiss. Skolastikerna, kyrkofäderna och de romerska lärda svischar förbi på vägen. Vi ska bortom Babylons mest esoteriska skrifter och tidskryningens mest svindlande perspektiv. Vi ska bryta sigillet till läror som bara förts vidare i de dunklaste av basarens gränder och viskats fram i de uråldrigaste av katakomber på vars fuktiga väggar tecken äldre än de äldsta grottmålningarna ändå kan avtydas av de rena och invigda. Och väl där, för de få av oss som inte blivit galna på vägen och självsvåldigt stycket ut sina ögon eller helt kvicksilver i örongångarna, så väntar momentet, är du smartare än en ledarskribent? Vi ska nu iscensätta denna uråldriga rit där vi undersöker vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis ägnat en timme lite drygt till att tycka om. Ni där hemma i lurarna kan också vara med på denna diaboliska kultgärning. Går det bättre för er än vad det gör för Tove, Mattias och Paulina? Då är ni smartare än ledarskribent, och då kanske ni inte bara har förälst er själ, utan någon gång när ni minst anar ni kommer ni få besök av en uggla med ett syrligt präntat välkomstbrev i näbben. Vem vet? Regna kan ni, man svarar med att säga sitt namn. Vill man chans i en läsfärdig fråga får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper lyssna på Paulinas semmeltjat en hel vecka. Hur det ska du gå till. Senast hade vi en drabbning, handlade mycket om Mona Sahlin och Bruce Springsteen. Mattias triumferade, lämnade Peter och Paulina bakom sig, likt snörplingar. Men nu tog vi tillbaka, poängställningen är nollad, fullständig amnesti råder och framtiden är ett oskrivet blad. Är ni redo?
Ja.
Gud vad kul, det här har jag längtat efter hela veckan. Det har ni också säkert, va? Vi har pratat Epstein, men det är ju så osmakligt att ställa frågor av den typen av brottslighet med sina minderåriga offer och så vidare. Så vi går raskt vidare till den norska bihistorien och några frågor om den. Mette Marit är ju kronprinsessa. Men vad heter kronprinsen i Norge?
Paulina. Håkon.
Det gör han rätt. Mer Norge. De hade ju stortingsvalg i höstas, det har ju Mattias redan varit inne på. Och Fremskrittspartiet nästan fördubblades. Vad heter partiledaren för Fremskrittspartiet numera?
Mattias. Sylvi Listhaug.
Akkurat, det stämmer det. Mm. En mer formell statsvetenskaplig fråga om Norge. Vad heter motsvarigheten till länen i Norge?
Tove. Är det fylke?
Ja, fylke. Spännande, varsin poäng här i de första frågorna. Fylke, det är ju också i svensk översättning av Åke Olmarks termer för hobbitarna eller hobbitarnas land i Tolkiens Midgård. Men vad heter hobbitlandet i original på engelska?
Mattias? Är det The Shire? Mm.
Ja.
Det började med prinsar och prinsessor och tjejfrågor och sen så blev det en sån här, jag tänkte på Sagan om ringen.
Ja, det är tråkigt att killarna fick det.
Ja, det blir alltid så.
Det är så. Mm. Efter MeToo och allting sådär. Ja. För ni, vi lämnar Norge. Konstaterar att OS invigs kväll i Italien. Så några frågor om italiensk politik. Premiärministern där, det är ju Giorgia Meloni. Hon leder ju partiet Fratelli d'Italia. Men när hon var minister mellan 2008 och 2011 i Berlusconis regering tillhörde hon ett annat parti. Vilket då?
Mattias. Var det Lega Nord?
Nej, det var det inte. Vad hette då?
Paulina. Forza.
Nej, det var faktiskt inte då det just då. Det är väldigt svårt. Det hette Il Popolo della Libertà. Frihetens folk. Som då var en variant av Forza Italia. De blev Forza Italia sedan
igen. Är det här finska partier i Italien?
Il Popolo della Libertà? Ja, okej. Mitt uttal är inte perfekt. Hörrni, i den italienska närtidshistorien så lever perioden mellan sent 60-tal och tidigt 80-tal kvar i bistert minne. Perioden dominerades av politiskt våld och terror från både höger och vänster. På italienska kallas epoken ibland för Anni di Piombo. Vad betyder det på svenska? Anni di Piombo. Kan man sitt latin här så kan man jobba på utifrån det.
Ja, apropå riktade frågor.
Inga humanister här? Anni, vad kan det betyda?
Alltså åren
ja,
av. Åren.
Ja,
men...
Piombo. Nej, hade ni kunnat det periodiska systemet hade ni kunnat det här. Det är då åren av bly. Blyåren.
Ah.
Det blodigaste dådet under dessa år drabbade en järnvägsstation den 2 augusti 1980 då nästan 100 människor dödades och över 200 skadades. Var låg den järnvägsstationen som sprängdes 1980 i Italien? Väldigt uppmärksammat. Nej, det var också svårt. Bologna låg där.
Ja, jag tyckte du var på väg att säga Bologna.
Ja, jag höll ju på med det. Ja. Hörrni, vi lämnar Italien. Vi fortsätter med OS. När Stockholm sökte OS 1997 var hållbarhet, eller som man sa då, miljöfrågor, ett viktigt argument. Bland annat lät Stockholms dåvarande socialdemokratiska finansborgarråd bjuda IOK-delegaterna att smaka på vatten.
Paulina. Från Riddarfjärden.
Du har avbrutit, så då åkte poängen iväg.
Nej.
Så. Smaka på vattnet han precis tagit upp ur Riddarfjärden. Vad hette borgarrådet?
Mattias. Var det Mats Hult?
Ja, det går upp på tre poäng. Sen så kom man fram till att vattnet var fullt med kolibakterier. Ja, Stockholm fick inget OS.
Filip och Fredrik har skrivit under det.
Samma Mats Hult fick året efter avgå efter en granskning gjord av Svenska Dagbladet. Vilken journalist gjorde det? Mattias först.
Fia Stege.
Så var det. 4 poäng till Mattias, 1 till Tove och 0 till Paulina. Mm. Hur går det? Det straffar sig själv att hålla på att driva med redaktörens italienska uttal.
Ja, för det är ju inte folkpartismen som...
Hörrni, vi har pratat Gunnar Strömmer. Några frågor om denna märkliga man. Från vilken ångermanländsk industristad?
Tove.
Paulina först.
Övik.
Helt rätt.
Fast, okej. Okay. Han är
faktiskt född i Örnsköldsvik. Ja. Sen är det ju Nordmaling där, men det är ju ingen stad. Så. Hade du svarat Nordmaling så hade du fått rätt. Jag har funderat kring detta. Hörrni, Örnsköldsvik är en av få större orter som är döpt efter en privatperson. Vem var den där Örnsköld egentligen? Vad var det för karl som kunde få en stad uppkallad efter?
Paulina. Han var general.
Nej, det var han inte.
Mattias? Ja, han bör väl ha varit skogsägare.
Mm. Nej, det var han inte. Tog du chansen?
Nej.
Per Abraham Örnsköld, han var landshövding i Västernorrlands län på 1700-talet.
Jaha.
Hörrni, varför heter det Västernorrlands län? Det ligger ju på östra sidan av Norrland.
Paulina? För att det är från Finlands tiden.
Ja, och i västra sidan av den svenska Bottenviken helt enkelt.
Mm.
Vem är landshövding i Västernorrlands län idag? Hon var biståndsminister mellan 2003 och 2006, oppositionsborgarråd i Stockholm mellan 2006 och 2011 och Socialdemokraternas partisekreterare mellan 2011 och 2016.
Mm. Paulina. Karin Jämtin.
Helt rätt.
Ja, det måste det vara.
Det blev ju inte så många frågor om Strömmer där. Det blev ju mest om Örnsköldsvik. Mm. För det är ju för att jag själv stammar därifrån så jag tyckte det var intressantare än Strömmer. Numera spelar ju Modo sina matcher i Hägglund Arena. Men fram till 2005 var arenan en annan. Vad hette den? Vad hette den gamla klassiska ishockeyladan i Örnsköldsvik?
Mattias, var det Domnarvet?
Nej. Det är väl Bålänge,
ja,
inte det?
Ja, fan vet jag. Men, Norrland.
Mm. Nej.
Men det hette, Tove,
ja.
Det, typ inte Modorinken eller något sånt?
Nej, det hette inte. Mm. Det hette Kempehallen.
Ja,
Kempe, de storägarna i Modo.
Mm-hmm.
Jag kan berätta att våren 1994 var jag där och såg Peter Forsberg avgöra SM-finalen mot Malmö. 17
Men
minuter
inte den avgörande.
Tyvärr. 17 minuter in i femte perioden. Hela publiken sjöng 40 miljoner alldeles för lite och aldrig hade Örnsköldsvik varit lyckligare.
Då... Han var lite argare på Börje efter sista.
Ja, men det var väl lite senare. Det var 1998 tror jag. Ett annat läge.
Nej, det var väl finalserien mot Malmö.
Perolina.
Ja, det var jag. Ja, just det, han var så jävla besviken på Börje, ska dra på honom smäll.
Men de här, jag vet ju ingenting om det här, men de här Kempebröderna, finns det någon koppling? Nej, de här två hockeykillarna.
Det vet jag inte, för min Kempe var ju de som ägde Modo.
Ja, Adrian Kempe och sen till Kempe.
Det vet jag inte, men det är väl inte omöjligt att det finns.
Kan jag få en guldstjärna för det här?
Men vi kommer säkert att få några läsa-mail som upplyser oss.
Ja. Vann jag nu?
Jag håller på nästan på att dra bort en poäng till för impertinens. Mattias vann för andra veckan på raken med 4 poäng.
Wow!
Oj,
grattis! Först semla och sen en sån här seger. Det är inte dåligt.
Nej, då är man semmelweiss.
Va?
Det här är helt kryptiskt.
Ja, det var lite trött på det idag. Jag kände det helt och hållet. Men hörni, det är faktiskt fredag.
Ja.
Tove, det här var allt jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda med det?
Ja, men vi är mycket nöjda.
Tack så mycket Tove Livendal för att du var med idag.
Tack snälla Andreas.
Tack så mycket Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Tack så mycket Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med trots allt.
Och tack förstås också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.